Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Jag har en ny mobil som känner igen mitt ansikte.
Det är coolt. Det är coolt.
Ja, och jag har aldrig varit så nöjd med en mobil. Jag brukar bara...
Är det en iPhone 10 Max?
Nej, det här är en iPhone XS.
XS, ja.
Och jag brukar liksom inte... Alltså jag brukar bara byta mobil och så brukar jag vilja ha en likadan som funkar likadan. Och så sa de här, det här är en väldigt fin mobil. Jag bara, men det säger du bara. Så nöjd. Alltså så nöjd.
Just det.
Det är ju så sällan jag är. Men, och nu gjorde jag reklam för något. Men jag är... Nej, men jag är verkligen, den är verkligen så smidig. Och den är liksom liten. Mm. Men min gamla var ju stor. Mm. Och jag hatade att den var stor. Fast jag ville ha en stor skärm. Och den skärmen är ju lika stor som telefonen.
Vänta. Nu måste jag bara jämföra. För jag är den stora. Om man jämför, den är ju större. Din är ju mindre.
Ja.
Men skärmen känns ju ändå som att den...
Den är lika stor.
Ja, men eller hur? Faktiskt.
Så skärmen är lika stor fast telefonen är mindre, så den får plats liksom i fickan.
Just det,
på den ja, för att jag tappade min gamla på havets botten.
Ja.
Vad så det var i somras när jag seglade. Jag var alltså på det. Det är roligt, men det är en annan diskussion. När man är genomtänkt klantig.
Oh!
Det är ju inte så ofta bara det. Ofta
är man... det känns som att den är så, måste du berätta precis just nu.
Ja. Ja, men det är en helt annan historia. Det var ju att jag var på en segelbåt. Och så har jag upptäckt en sak som man blir när man blir äldre. Då får man svindel. Det har jag, ja, jättekonstigt.
Kommer du bara stå på
nej, men jag, nej, men jag har fått svindel. Jag tycker
höjd. Klättrade du någon mast?
Nej. Utan jag var bara så att vi hade ställt oss lite så här wild and crazy på en ställe. Och då var man tvungen att hoppa i land. Och då var det liksom en meter ner till marken. Och det var bara hela kroppen som bara, nej, du dör om du hoppar där. Och jag bara, fast det gör jag ju inte, lägg av liksom. Så jag hade ju fruktansvärda diskussioner med mig själv. Att du kan ju inte hoppa över där, för då dör du. Fast det gör du ju inte, du har ju hoppat över så i hela ditt liv.
Det är, bara... det är också min inställning till allting med båtar. Jag hatar båtar av just den orsaken, så jag kan förstå känslan.
Ja, fast jag förstår den inte, för att den var ju ny, den känslan. Ja, men jag hoppar i alla fall inte då. Eller jag höll på och krångla och alla var tvungna att hålla in båten och det var ett jävla oväsen varje gång jag skulle gå av båten. Och vi var ute med några kompisar och det började bli lite pinsamt det här att jag fick liksom panik. Just det. Jag ville liksom inte låtsas om det samtidigt som jag var förbannad över att inte alla var väldigt upptagna av att jag skulle gå av båten. Just för att jag tyckte att de skulle ha respekt för min svindel.
Just det.
Så blev jag kvar.
Så tappade du din telefon.
Nej, men då var det ju så att var jag själv kvar på båten och alla andra hade gått in och skulle börja grilla och det skulle vara så trevligt. Och så tänkte jag att nu är det ju så, nu har jag min stora mobil och så ska jag hoppa av och då kommer det bli krångligt, för att då kommer jag inte ha någonstans att lägga mobilen och då finns ju risk att jag tappar den. Men samtidigt är det ju tråkigt att inte ta med mig mobilen. Så här resonerar jag. För jag vill ju ha fina kort och så vidare, för att det var ju så fin kväll.
Ja, just det.
Så till slut så tänker jag, det händer nog inte det jag redan har räknat ut ska hända.
Ja.
Att jag tappar den.
Ja.
Så jag stoppar den i bakfickan, hoppar över och i hoppet vägrar jag ju, för att det var ju läskigt, för att det var ju en meter. Och då när jag kränger mig tillbaka i mitt hopp som jag inte gjorde, då åker ju naturligtvis mobiltelefonen ur och landar på havets botten.
Just det. Och du fick inte upp den?
Nej, för det var ju sån sankmark.
Aha.
Så den dog.
Just det.
Ja. Det var ju genomtänkt klantigt.
Precis.
Jag hade tänkt igenom att det här skulle hända och det hände.
Ja, men jag förstår det. Jag har också bytt telefon, för jag fick en ersättningstelefon som exakt likadan, för mitt kontrakt går ut om en månad. Typ. Men jag tappade min telefon i ett klinkersgolv på toalett. Tänk inte vad det är.
Ja, men jag skulle också få ny. Men vet du, då var jag tvungen att göra en polisanmälan. Och jag bara, fast jag kan inte göra en polisanmälan, den finns ju inte. Det är ju ingen som ska gå ut, polisen kan inte hitta den.
Nej.
Men det var de två, och då vill inte polisen göra en polisanmälan.
Nej, såklart. Vad jobbigt, jag har en försäkring genom min operatör, så att jag betalar lite varje månad och så får jag betala typ 500 spänn så får man bara en ny telefon.
Men det var så.
Men jag började inte göra någon polisanmälan. Jag tappade
den. Men du hade ju tappat den, så du fick skicka in din gamla.
Ja, jag gav den till dem.
Ja, men precis, men jag hade ju ingen att ge, och du var tvungen att skicka in, för att jag inte skulle ha fuskat.
Ja, då fattar jag. Ja, men det som helst, jag bytte telefon. Så jag har en exakt likadan. Ser fram emot att byta till en annan modell. För jag har inte hört himla bra om dem som har kommit nu.
Nej, men den här
dessutom
är bra.
Så jag bytt dator. För att ja, min förra dator var 4-5 år gammal. Och började lite trög, lite seg. Så. Och så berättar de så här. Men du vet, din gamla dator, kan du sälja tillbaka? Så får du ett par tusen för den. Så jag tänkte, ja, grymt. Får jag det som rabatt på den? Nej. Utan du får ju på din nästa köp. Jaha, okej, okay, men vad ska jag för nästa köp? Det är ju helt ologiskt. Jag köper ju en dator var fjärde år. Jag kommer inte ha någon nytta av den. Tänkte jag. Och sen insåg jag att, ja, men vet du vad? Då kan jag unna mig själv och köpa någonting som jag inte har ägt förut. Nämligen en sån här. Superbra podd. Nu håller jag min arm där jag har någon smart klocka typ. Så att för min gamla dator som jag sålde så fick jag typ 6000. Kunde jag köpa, lämna in och få typ den här istället så. Och det är den senaste modellen, så den har ett e-sim, den klarar sig utan någon koppling till någon telefon, så man kan ha den helt själv. Och då har jag insett så här, apropå träning och så blir, eller apropå vad vi gjort i sommar och så, så blir det värsta träningsfreaket. Så jag har bestämt mig för att så här, jag börjat jobba med en PT. Och det är superavancerat, den här personen är fokuserad på långdistanslöpning. För det är jag med. För 8 år sedan, så då bränt när jag sprang ut på hårsvaret varje år, det var så här, superpepp på det. Jag sprang för att koppla av. Det var sprang en mil varje vecka. Det var ju fantastiskt. Då var min kompis här. Du, om 10 år så är det Göteborgsvarvet maraton. För Göteborg fyller 400 år. Så då har de ett speciallopp på hösten. När det är 2 varv av Göteborgsvarvet. Och det kommer bara en gång. Ska vi inte springa det? Jag bara, jo, det ska vi springa. Så för 8 år sedan lovade jag mig själv att springa Göteborgsvarvet maraton.
2 varv?
Ja, nu är det 2 år och 1 månad kvar. Och jag insett att jag måste fan börja träna nu om det här ska kunna bli någonting. Det är dags att börja jobba nu. Så jag började jobba med en personlig tränare för att komma i form och för att börja springa och så. Så just nu går jag på värsta måltidsplanen. Jag äter ingenting vanligt. Det är liksom värsta super så här, för att komma i form, för att kunna liksom fysiskt börja springa och vara liksom, ha en bra chans. Och sen har jag värsta planen över 2 år för att komma dit. Och en av de mest motiverande delarna i det här, förutom att jag är en person som håller koll på mig, vilket är värt, eller så bara psykiskt, den här jävla klockan. Ser de här ringarna som jag har, med liksom röda och gröna och blågröna? Den fyller på sig själv under dagen, under tiden som jag står upp hela tiden tillräckligt många timmar, eller som jag tränar tillräckligt mycket under dagen, eller som jag förbränner tillräckligt många kalorier av vardagsmotion under hela dagen. Så får man liksom uppgift att stänga den cirkeln. Man sätter upp sina mål och så fyller den, så att när du uppnår din mål, då är cirkeln stängd liksom för den dagen. Och så börjar om på noll nästa dag. Så jobbar man varje dag med att stänga sina cirklar. Mm. Det här är så, jag är så löjligt lättlurad när det kommer till motivation. Jag har tränat varje dag i 10 dagars tid. Inte som att jag hade gymmat varje dag i 10 dagar. Det hade varit svindumt. Men liksom, jag går 1 mil varje dag. Jag cyklar, jag motionerar på olika sätt. Jag är superpepp på den här grejen. Och den mätet tar mig fan allt som jag gör.
För det är ju en sån grej. Jag har ju den här hälsoappen i mobilen. Men då måste jag ju ha med mig mobilen. Och mobilen i sig är ju förslavande. Alltså den gör ju att man helt plötsligt står och tittar på något annat. Och så blir man ju så jävla irriterad om man nu har gått då 5 kilometer utan mobilen.
Nej, för då gills inte.
Då gills det ju inte. Så då, är det ju, då är man ju lite, då ska man lägga in det efteråt och då känns det som man fuskar.
Ja, men lite så. Man har inte riktigt koll på det. Och liksom, jag har testat så olika. Man mäter olika saker, man räknar olika saker. Det funkar inte som överhuvudtaget. Men den här ser till mig lite då. Nu borde jag dricka lite vatten. Ja, men nu har jag druckit så mycket. Så. Den ser till mig, nu borde jag ta en andningspaus och djupandas. Så får man liksom ett mönster att följa. Okej, men gör man det. Den har koll på min sömn. Den har koll på allt. Allt jag gör.
Men hur kan den känna när du sover?
För den mäter väl liksom vilopuls när pulsen går ner. Det sitter en pulsmätare på baksidan, så att den kan mäta liksom hur aktiv man är. Den känner av så här, men du, har du börjat träna nu eller? Ja, just det, shit, jag glömde att starta träningen. Ja, men då har den koll på hur länge man håller på. Så man startar klockan på 10 minuter eller 5 minuter eller vad man håller på med då. Så den är super smart. Och just att den är, det är samma pryl som en telefon. Den här kan ju inte göra något annat som inte en telefon kan göra. Men just för att den är med hela tiden, och för den ligger mot huden och mäter hela tiden, så är det liksom, jag hade värsta insikten om det igår eftermiddag, eller igår kväll. För jag satt utanför gymmet och var så här, jag måste bara andas lite innan jag kör hem. För att den var så, jag började gruppträna styrka. Vad fan, jag har inte gjort det på 10 års tid. Det är liksom ingen framgångsrisyn. Poängen är att liksom, om vi går tillbaka till att jag satt och tänkte. Så insåg jag så här, fan vad den här prylen är bra för att få mig att ändra mina beteenden, mina vanor. Den ger mig information som jag inte har haft annars. Den informationen i sig gör att jag kan applicera. Och så insåg jag att det är så teknik borde funka i skolan med. Alltså liksom, det är dit vi ska komma någonstans. Och det är inte en fråga om liksom, kommer vi någonsin komma dit, det är en fråga om när. Det kommer från vilka tekniker vi behöver, vilka liksom, förändringar behöver vi göra av det mystifierade av vad som är utbildning, som inte behöver vara så jävla komplext alltid som vi säger att det är. Utan det är liksom en kunskapssyn och vad man vill förmedla. Så. Men det finns ändå saker i det som jag tror att så här, när vi kan göra samma tekniska genombrott så man inte behöver sitta och jobba mot maskinen, utan maskinen kan ligga steget för oss. Vilket är det den här gör. Mm. Den vet om, liksom, nu borde du dricka ett vatten, jag borde dricka ett vatten. Och så liksom helt plötsligt ändrar jag mina vanor till något som är mycket, mycket, mycket hälsosammare. Kan vi komma dit också med utbildning, då kommer hela den här diskussionen om ska vi ha digitalisering eller inte försvinna.
Ja, men, och det ligger verkligen någonting i det, och den diskussionen tänker jag att den kommer ju liksom i vågor och lite på olika sätt. För jag tror också inte att, riktigt att alla har omfamnat vad är digitalisering?
Nej.
För att jag kan ju se det med dig som är så kunnig i, du har jobbat med makerspace och du har jobbat med liksom, alltså digitaliseringsläroplanerna och du har ju verkligen, och du har en insikt i teknik på ett helt annat sätt än vad jag har. Samtidigt så har ju vi liksom någon sån här IKT, jag har ju någon sån förstelärartjänst i grunden och du har också jobbat med teknik, liksom haft det som tjänst, och jag har funderat lite på sådär, vad är det? Alltså du har ju en genuint teknisk kunskap så, som jag saknar. Samtidigt så är ju det som vi gör i skolan, eller de innovationer som vi har tagit in, som sådär att man liksom, alltså olika förbättringsgrejer och olika produkter och olika, bara det att vi, när vi införde NTN eller när vi införde Google eller liksom sådana här saker, så har jag haft en premiss att det får aldrig vara svårare än Facebook.
Nej, just det.
Alltså när vi ska föra in det på hela. Sen är ju programmering och när vi ska föra in. Men ingen teknisk produkt som vi ska ta in får vara svårare än Facebook för lärarna att fatta. För att sen finns ju alltid någon, alltså när vi ska föra in det på liksom hela lärarspannet. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt.
Just det.
För att det gör ju att det finns ju ingen på den här skolan som inte jobbar digitalt.
Nej, för, men man kan också tänka sig, inte svårare än Facebook, men man kan också tänka sig, men då är det inte bra nog. Om du inte är intuitivt och inte är lättjobbat, så är det inte bra nog än, och då ska vi inte liksom hålla på med det då, för någon annan var med och utvecklade det först. Det finns ju de som går före och utvecklar det och som tar de smällarna, och det är liksom vår tids hjältar någonstans. Men det är ändå bra att det görs. Jag gillar den inställningen, att så här, det här ska tjäna oss. Liksom, så det måste ju underlätta för oss, annars så är det inte bra nog.
Jag men tror det är det som jag menar egentligen.
Ja. Och det jag tror någonstans att säga, jag tror att man hamnar snett i många delar av samhällsdigitalisering, för det är inte en fördel för alla än.
Nej.
Än inom stora så här, citat, för det kan bli, det behöver inte bli, men liksom, man måste fundera på vem är det som vinner på den samhällsutvecklingen. På samma sätt som att så här, om du kollar den tidiga industrialiseringen, så var det inte som att alla människor vann på det. 200 år senare så är vi överens om att alla människor idag lever ett bättre liv tack vare de förändringarna vi gjorde då. Men liksom, när man introducerade maskiner så kunde ersätta 250 arbetare, så var inte det nödvändigtvis den bästa dagen på jobbet för alla de människorna. På samma sätt som att liksom, när vi automatiserar och digitaliserar stora delar av vår produktion idag, eller liksom av företag idag, så är det naturligtvis på bekostnad av människor, och det är jävligt viktigt. På det sättet så ska man vara kritisk, för att så här, om vi kompromissar bort våra mänskliga värden för att liksom digitalisera mänskligheten någonstans, då är liksom, det är inte riktigt värt det. Jag började läsa en bok som jag inte riktigt läst värt, som heter The Circle, som är skrivet av en av mina favoritförfattare. Jag hittade den på min lediga dag i Costa Rica på den enda engelskspråkiga bokaffären jag kunde hitta. Och så visade det att det finns också en film med Tom Hanks och Emma Watson, heter hon som var från Harry Potter, skitsamma, som heter The Circle. Det handlar om du tänker dig ett företag som är typ Google, Apple och Facebook tillsammans, som bara äger hela internet. Världens mest attraktiva arbetsplats, världens mest flashiga, världens mest teknik framåt, alltihopa. Och så börjar den här unga tjejen jobba där. Det är det som är Emma Watsons karaktär. Hon börjar jobba på det företaget. Hon får värsta turen av lyxigt, det är värsta chill, man har gratis mat, man har gratis alltihopa, man får liksom allting hit och dit. Och så ju längre hon är där, så blir det, hon också inser att så här, i takt med deras utveckling och deras försök att liksom digitalisera allt och kontrollera allt och styra allt, så försvinner någonting otroligt viktigt, är liksom vart den här boken är på väg någonstans. Hon börjar prata med gamla barndomsvänner som är så här, men hallå, du är inte ens kontaktbar längre. Hon sitter hela tiden och scrollar och svarar och checkar in och liksom Och det är en så här, lite så här dystopisk framtid. Den är skriven 2013 typ. Mm. Vilket är en evighet sen om man ska prata teknikutveckling. Men det är väldigt, väldigt snarlikt och en väldigt bra så här, framtidsskildring om bara vad som skulle kunna vara om några år. Där vad de gör är att de sätter på små kameror. Liksom, de får politiker att sätta på små kameror som sänder, livesänder dygnet runt. För att vara transparenta och öppna så att väljare ska kunna se vad det som händer. Vad gör de med människorna? Varför det är diskussioner, dialoger. För att vi äger dem. De får aldrig ha diskussioner med lobbyister som inte vet om vilka de är. Det skulle ändå kunna vara en så här demokratiåtgärd som absolut man skulle kunna göra i digitaliseringens namn. Där allting ska vara transparent och där allting ska vara liksom framåt. Och där hon blir den person som gör det här för att liksom promota det företaget hon jobbar på. Och för att visa hur det är att jobba på insidan av det här jättepopulära företaget som heter The Circle. Helt plötsligt börjar hon liksom begränsa sig själv och censurera sig själv för att liksom branda på ett visst sätt för att företaget ska framstå på ett visst sätt, för att hon ska framstå på ett visst sätt och liksom alla de här sakerna som vi verkligen brottas med idag, med så här, vad är äkta, vad är inte äkta, vad är liksom så. Det är liksom det på steroid. Det är en jätteintressant bok apropå precis det vi pratar om nu.
Ja, men jag förstår det och jag tror att det är en jätteviktig aspekt av av liksom just den här digitaliseringen, att vi hela tiden behöver prata om det, men vi behöver också förstå, tror jag, för att det finns ju en diskussion liksom om att man tänker sig att tekniken hela tiden gör vår produktion bättre och billigare och miljövänligare och på alla sätt, och den sparar ryggar och den sparar liksom mänskligt lidande och på, alltså liksom all form av teknikifiering gör ju det på sikt, men man ska ju också komma ihåg att det är just på sikt. För jag kommer ju ihåg när vi fick...
Nej, men du gör det nu.
Ja, fast om du tänker så här, när vi fick, när vi fick Google till exempel, första året, och alla elever skulle dela, det var ju innan Classroom fanns, så skulle alla elever dela filer med mig, och jag skulle ha en mapp, och de hade liksom, någon smart människa hade tänkt ut något mappsystem där jag skulle göra en mapp, där alla elever skulle ha en egen mapp, och så skulle jag få eleverna att lägga sina texter. Ja, det gjorde att jag la 6 timmar varje vecka på att lägga elevers texter i rätt mapp.
Just det.
Och det var inte en effektivisering.
Nej.
Det var någonting som tog 6 timmar av min tid som jag inte hade lagt där innan.
Nej.
Och just i den avseendet så var det ju liksom en fördumning av min verksamhet, men en nödvändig resa för att förstå det som kom sen.
Jo, men du har rätt i det du säger. Men jag menar liksom att implementeringen av teknik ger oss fördelar precis nu. Om du kollar på liksom produktionen av Volvo exempelvis, där man liksom digitaliserar, där man bygger säkrare bilar som räddar liv direkt från dag ett. När man sätter in en robot istället för en människa så blir det liksom färre mänskliga fel. Och så kommer det vara den dagen direkt vi börjar liksom ha självrättande system eller liksom datorer som rättar prov och liksom sätter betyg, att det kommer bli säkrare bedömningar. Inte för att det är en fråga om liv och död, men det kommer bli en rätt säkrare bedömning direkt från dag ett när det händer. Men man måste också fundera på så här, vem är det som vinner på det? Du skulle kunna, med det Google Classroom-systemet som ni har nu, så skulle du kunna ha en svensk lärare på den här skolan som har planeringstid och alla andra har maxat undervisningstid. För du ska bara genomföra det som Karin har planerat. Det skulle kunna vara en ordning som den här skolan implementerar i digitaliseringens förtecken för att kolla vilka spara pengar. Så. Det är liksom många lärare som har drömsscenario att vi ska hamna dit. Det finns många lärare som argumenterar starkt för att vi borde skita i datorer helt och hållet på grund av det. Man kan tänka att så här, jo, men det kanske är rätt. För att liksom så. Det kanske också är så av likvärdighet att vi behöver utforska någon väg framåt, ändå att vi kommer känna att det är en väg framåt att gå. Oavsett vilket så är det så att det är det som vår arbetsgivare är inne på. För de sparar tid, de kan maxa elever, de kan maxa liksom undervisningstid. Det gör inte ditt jobb bättre.
Nej.
Det gör inte din arbetssituation bättre. I en tid när vi har lärare som går under på löpande band för att de har värdelösa arbetsvillkor. Det gör inte undervisningen för eleverna nödvändigtvis bättre. Kanske inte, det vet vi inte om. Och vi vet att vi fortfarande har elever som tvingas 15 år att lägga på att gå i en obligatorisk skolsystem. Och ändå kan vi inte se att alla lyckas när de går ut. Det är liksom absurt att vi ska tvinga varenda människa att i 15 års tid gå in i den här jättestatliga myndigheten. Och så kan vi inte ens lova att alla blir bra efteråt. Det är så här, vad fan är det för något? Det är liksom två jättestora problem som vi inte kan garantera att säga att digitaliseringen gör bättre.
Nej.
Men det blir effektivare, det blir billigare. Är det då så att vi har lyckats med digitaliseringen? Nej, inte än. För det behöver bli bättre på alla sätt samtidigt. Och det är klart att liksom, om jag har varit en helt nyexad lärare och jag har kunnat få hjälp att planera tack vare att mina kollegor kan dela sina planeringar med mig, så att inte jag behöver sitta hemma och hitta på allting själv. då är det klart att det finns fördelar med det. Även om det också är en effektivisering som man kan spara pengar på. Om du tänker en liten skitkommun någonstans i Norrland där man liksom inte har flera lärare i varje ämne på varje högstadieskola eller på varje gymnasieskola. Då kanske jag så att hjälper jag den enda tyska läraren i den här kommunen. Mm. Ja, men då kan jag få hjälp att planera min undervisning av tyska läraren i den andra kommunen. Som är liksom 10 mil bort. Det skulle man kunna lösa. Mm. Om man liksom digitaliserade med implementerat Google Classroom som ett exempel. Och det hade varit en effektivisering av ekonomiska liksom principer. Men det hade också varit något som är förbättrat. Eller hur?
Ja, men
så det behöver inte vara dåligt bara för att man tjänar pengar på det. Men det kan inte vara det enda måttet som vi har. Och i alldeles för stora delar av samhällets digitalisering hittills så är det fråga om att liksom, vi har inte riktigt fattat vilka ideal vi behöver ha framför oss. Det är så här, ja, det är jättebra att vi kan spara tid, att vi kan liksom bli mer effektiva. Det är klart att alla människor vill bli mer effektiva. Finns det någon människa som gillar att vara ineffektiv? Nej. Men man måste kunna få behålla sina pauser för det. Man måste få behålla sina liksom. Man måste väl tänka att kvalitet är någonting mycket mer än så. Mm. Och jag tror inte det är någon människa som inte håller med om det. Om man ska tänka politiker och liksom chefer och så. Nej, jag tror det handlar bara om att man inte har en tillräckligt bra förståelse av vad är det som digitaliseringen kommer att innebära och vad är det vi vill uppnå. Och det är en demokratifråga. Vilka är det som tjänar på det nu? Vilka är det som inte tjänar på det än? Och hur ser vi till att alla kan ju tjäna framåt på det?
Ja, men absolut. Och jag hör vad du säger. Och samtidigt så har jag ju tänkt på de här frågorna jättemycket sen jag avslutade mitt sommarlov med att läsa De effektiva, som jag avslutade podden förra.
Just det. Förra, har du läst den boken?
Nu har jag läst De effektiva. För jag hade ju sagt det, att jag skulle göra det, över sommaren. Och så gjorde jag ju inte det, för att sommaren kom och jag åkte husbil. Och
om vi passar lite, det är en bok som är skriven av Tankesmedjan Balans, som har blivit superuppmärksammad. Det handlar om just det här med lärares liksom, arbetsvillkor. Man blir sönder för att hela tiden jaga effektivitet. Typ.
Precis så. Och de har hittat en princip som finns i våra budgetar som de har då liksom, som används tvärs igenom i hela välfärdssamhället, så ska vi säga. Och det här är ju, jag är oerhört imponerad av deras ideella arbete, Marcus och Åsas liksom. Och det har jag sagt förut, jag kommer att vidhålla det till döden, att jag är oerhört imponerad och liksom känner att jag är det är skitbra gjort, och boken är dessutom väldigt, väldigt lättillgänglig på ett bra sätt. Den är lättläst och den går liksom, budskapet går fram, och det finns ingen, alltså det jag gillar i det är ju att det inte är någon så här dumma, för att det är det ju ofta i böcker som ska beskriva välfärd eller pedagogik, om inte annat så är det ju alltid någon som är syndabock.
Just det.
Och det finns ingen syndabock i den här boken egentligen, mer än ett ekonomiskt system som vi har. Och det är ju själva systemet i sig de kritiserar, inte människorna i det, och det tycker jag är väldigt befriande. För att egentligen så är det ju så, och det, när du pratar, vi pratar effektivitet, så är det ju så att och det som jag har, men det som jag egentligen inte har tänkt på när jag läste boken, för boken handlar om att det finns liksom ett effektiviseringspeng eller en effektiviserings grej i alla budgetar, att man säger så här, alltså principen och vad boken liksom utgår ifrån är att i budget så finns det liksom, man säger så här att vi har de här pengarna, det kommer, vi har inga pengar till satsningar, men vi lönerna ökar med så här mycket och bla bla bla, och vi måste liksom, vad gör vi då? Jo, men då sätter vi en effektiviseringsprocent i budget, och då får vi 10 miljoner att satsa. Alltså skolan måste effektiviseras med 1%.
Man sätter det som en mål att man måste liksom,
Och då får man 10%, då får man 1% mindre. Och så säger man att man satsar 1% på.
Just det.
Någonting.
Just det.
Och så visar det sig att då får man ju, för att den här satsningen, eller att man satsar liksom, man effektiviserar 2% och så satsar man 1%, och då får man ju 1% mindre. För pengarna försvinner, för det är ju inga pengar man har, och så vidare. Och det är ju bara en budgetteknisk. Liksom, det är ju inte någon som säger att man kan effektivisera med 2%. Och om du effektiviserar med 2% varje år, så blir det ju på 4 år 8% som du ska jobba snabbare än vad du gjorde innan. Och det är ju fruktansvärt mycket. Och på 10 års tid, så, du fattar, det blir ju liksom, det blir ju skitmycket. Och den principen, och att den avslöjandet, och att det är så det funkar, var lite sådär häpnadsväckande för mig.
Just det.
För jag var ju med om, när jag läste det här med effektiv. Alltså jag, min första uppmärksamhet, och det har vi pratat om så många gånger, var ju när jag bråkade med Björklund. Det är ju en sån här grej. Och det var ju när vi fick ett besparingsbeting som var helt löjligt. Att jag skulle liksom på samma tjänst helt plötsligt ha två klasser till. Och jag skulle undervisa samma kurs i svenska. Helt plötsligt som hade tagit 100 timmar innan. Tog nu bara 85 timmar. Fast jag skulle läsa och jag skulle undervisa fler elever. Alltså det var så dumt så att man kände att det här är, men det går ju inte.
Nej.
Alltså det blir ju sämre då.
Ja.
Och det var ju ingen som pratade om, utan alla sa bara nej, men det ska ju bli lika bra. För vi litar på eran professionalitet, satt de och sa. Jag bara, fast det kan du ju göra, men det blir ju sämre.
Ja.
För att det tar ju ändå 100 timmar. Ja. Det är ju inte så att människor lär sig snabbare bara för att du bestämmer det. Och hur blir jag liksom, eller jag blir ju inte bättre bara för att du bestämmer. Och då hade jag ju någon liksom, men jag fattade inte då, och det känner jag mig lite lurad av, att jag hade gått i så många år, det här var 2013, nu är det 2019, och jag fattade inte då att, vad fan, det här är ju inte bara någonting som hände 2013, utan det hände 2014, 2015, 2016, på ett systematiskt sätt. Den var det en väldigt stor grej.
Där var de var inte så himla strategiska med det, så du upptäckte det. Du såg det så tydligt att du kunde visa det, och människor som du visade för kunde vara så här, det där låter inte rimligt.
Nej.
Medan numera så kan man liksom, numera då, som att man har uppfunnit någon ny version av någon ny teknik, men liksom alltså, dina chefer har blivit snikare på att liksom göra det lite steg för steg, bit för bit, utan att det märks.
Ja, och det görs lite mindre varje år egentligen. Men det jag skulle säga egentligen är ju att det finns ju liksom det här effektiviseringskravet, och vi har det automatiserat. Alla vill vara effektiva. Men jag tänker ju att det hänger ihop. Alltså att digitaliseringen, det är ingen motstånd. Jag har ju pratat om kollegialt lärande och får höra från politiker att det är ett skitbra sätt att spara. Och det är det ju inte, det är ett skitbra sätt att höja kvaliteten, tänker jag då. Och på stor lång sikt, så höjd kvalitet får ju igenom fler elever, och då sparar du pengar.
Jo,
men inte på ett års basis.
Nej.
Och då är det ju fel på ekonomiska systemet.
Ja, men det handlar om alltså, liksom, folk som vill att det ska vara något annat än vad det egentligen är, utnyttjar det till att göra det vad det är. Ja, men det är ingen slump som gör att, om du kollar på industrialisering eller digitalisering eller liksom olika delar av historien, så vad det som har gjort att vilka har tjänat på det först. Det är ingen slump, det är naturligtvis med ekonomiska hierarkier att göra. Det är de som har makten som ser till att de vinner på det först, och sen så får vi andra tjäna på det sen. Det är kanske, så att det funkar med liksom, men kolla vilka det är som tjänar pengar på samhällets digitalisering, det är folk som har makten att styra det naturligtvis. Om du kollar på liksom hur en kommun, de säger, vad bra, nu ska vi spara pengar. Det är för att de är väldigt sugna på att spara pengar. Mer än att de är väldigt sugna på att göra bra skolor. För då har man haft en annan ingång i det. Någon annan motivation i det. Och det är liksom, de har varit ideal. Ja, de har med liksom hur vi ser på välfärd, hur vi ser på skatt, hur vi ser på liksom vad vi har för principer, vad vi har för ideal och så. Nu jobbar jag i en kommun som är stolt över att ha liksom regionens lägsta elevpeng. Det är liksom, det är en stolthet som inte alla delar, kan man säga. Så det hänger ihop, men Karin, det är så intressant. Jag vill gå vidare till något helt annat. Eller vill du säga mer först?
Jag vill bara säga någonting först, för jag skulle vilja prata med att vi hittar liksom ett special, att vi gräver ner oss i den där boken lite, för jag tror att vi gör varandra en tjänst av att förstå hur vi finansieras, och att hur går vi in i framtiden och hur ändrar vi det här systemet, för att vi kan väl vara överens om att New Public Management måste bort. Om vi ska komma framåt, och då får vi liksom, så att jag tänker att vi ska liksom gräva ner oss i den här boken och göra någon specialare av det, och vi brukar säga det i den här podden och så tappar vi bort det, men det här, mina vänner, det lovar jag att vi ska göra.
Jag har en idé om det, vi kan prata om det sen. Vidare till något helt annat. Jag läste en artikel i somras när jag vet inte vad jag var när jag läste där, en amerikansk forskningsartikel kopplat till, du vet, på engelska kallar man det the summer slide, jag vet inte om man ser på svenska. Det med att liksom elever presterar sämre. Att man förlorar i kunskap över ett sommarlov. Liksom, efter ett par månader av att inte träna, inte läsa, inte vad det är så. Det visar sig att mycket av den forskningen som har gjorts för att visa att det är så. Det kommer från 80-talet i amerikanska fall. Jag kan tänka mig att det är typ samma i Sverige kanske. Det visar sig att den är inte så himla vattentät som man kan tro. Och det kommer mer och mer forskning som visar på att det kanske till och med är så att det inte finns den här summer slide. Att liksom elever tappar i förmåga över liksom ett par månader av icke-studier. Och då har man gjort så i USA, för där finns det, har man liksom kommit så långt att det finns lösningar att man går och pluggar under sommaren också. Så de har studerat så här, barn som liksom lägger sommaren till att leka jämfört med barn som lägger sommaren på att studera. Och det visar sig att beroende på vilka frågor man ger dem när man mäter, så ger det väldigt olika resultat, och väldigt lite går egentligen att säga om vem som har lyckats bättre eller inte.
Mm.
Så. Sen kan man ju fundera lite på så här, vad är egentligen sanningen och liksom vad ser man själv i sin egen klassrum och så. Men de avslutar den här artikeln med något ganska intressant. De skriver att the big takeaway here is that the popular notion of summer slide is based largely on old data and is probably vastly overstated. Det är överdrivet. While summer learning can help close individual gaps, a closer look at the data suggests that taking a break does not amplify achievement gaps across the student populations more generally. The data suggests instead that we might save summer for playing and focus our efforts on improving education, including inequities in the system during the traditional school year. Så poängen är att liksom det är bättre att satsa på skolan under läsåret än att liksom ha massa program för så här sommarskola och så, om man verkligen vill höja kvaliteten på undervisning. Så. Jag gillar den forskningen. Dels för att säga, ah, okej, intressant. Vad har vi baserat det här på? Det tror jag är nyttigt att gå igenom överhuvudtaget. Liksom, alltså här, det som var sant 1980 kanske inte behöver vara sant 2019. Och liksom, vad hade man för metoder? Hur vet man att det stämmer? Och så att vi blir mer vetenskapliga i våra metoder. Men också att man liksom sakta ner lite. Apropå det vi pratade om, det effektiva. Liksom så. Att det är inte säkert att liksom plugga året runt, dygnet runt är den bästa lösningen för att få bra elever. Utan det kan också vara så här, ah, men chilla lite under sommaren och så tar vi det här och så gör vi ordentligt sen. Det finns någonting i det som filosofiskt, bara, ah, men det, jag gillar det.
Jo, men det är klart. Jag är lite förvånad över att, eller jag vet ju själv i och för sig när man kommer tillbaka och inte har, eller liksom sådär, skrivit på ett liksom,
man är ju lite seg.
Man är lite seg, och hur är det jag formulerar mig?
Men är det faktiskt riktiga kunskapsbrister som har liksom förlorats, bara kunskap som har förlorats sen innan sommaren?
Det är det som nej, är det är klart att det är väl snarare det att man inte är, man behöver liksom bara, det är ju som att springa liksom, man behöver få upp hastigheten igen. Det är ju inte så att man inte har dålig kondition, betyder ju inte att man inte kan springa.
Nej.
Utan det betyder ju bara att man behöver springa lite.
Men jag spenderar mycket av sommaren med en person som är någon sorts elitidrottare och som har sagt, du måste träna varje vecka, annars så måste du, annars kommer du förlora liksom så här mycket muskelmassa, så här mycket kondition, så här mycket procent och så. Det är inte säkert att den analogin stämmer för liksom kunskap och lärande på det sättet.
Nej, det tror jag inte heller. Och det tror jag inte alls, utan jag tror att har du väl erövrat en viss typ av språknivå till exempel, så har du ju den. Sen är det ju så att du kanske liksom, ja, du behöver få upp speeden, tänker jag, liksom lite grann.
Jo.
Men det är ju något annat. Men jag tror också att vi väldigt ofta i vårt skolsystem glömmer bort det som heter lek.
Mm.
Alltså just det här värdet av att möta andra, värdet av att leka, hitta på, använda sig av, bygga kojer, fundera på, alltså få en längre period till att liksom konstruera något eller liksom göra något eller liksom, du vet, sådär. Det är ju också en typ av lärande, även om det är informellt. Och jag tror...
Ja, men precis. Och bara för att vi förknippar det med yngre barn så tänker man att det på något sätt är mindre värdefullt. Men om du kollar på liksom förmågor och liksom samhällsideal som innovation eller liksom kreativitet eller liksom nytänkande eller för den delen förmågor som att kunna samspela med andra eller kunna, liksom, kunna alltså ledarskap, sådana grejer, så tänker jag att mycket av det är vuxenord av det som ryms i en lek egentligen också någonstans.
Ja, och sen tänker jag att det finns andra värden också. Vi glömmer lätt bort det. Det är till exempel det här att unga människor sommarjobbar. Min äldste pojke har ju sommarjobbat nu.
Mm-hmm.
Och bara det är ju någonting som han har lärt sig, det här att gå till ett jobb,
ja,
att byta om,
Gud,
hur man liksom, alltså det här att man ska liksom, vad man ska på sig, vad man ska liksom, hur man gör på ett jobb, att passa liksom, att det är ju en kunskap som du inte lär dig i skolan. Han ska gå på ett teoretiskt gymnasium nu och hej och hå, och vi kom dit och han höjde sina betyg och allt vad det var. Men jag menar, det här att sköta ett arbete är ju någonting annat, men det är också en väldigt värdefull kunskap som,
ja,
vi liksom,
Gud,
liksom som han viktigt att man har när man är 16,
yep,
för att vi går väldigt långt i skolan. Och det är likadant med andra saker som han, alltså det här att spela fotbollskupper eller allt vad det är, att spela in lagidrott eller liksom allt vad nu ungar gör. Simma är bra.
Verkligen.
Ja, så det finns ju annan saker som kanske inte skolan står för. Jag vet inte varför jag sa simma.
Hoppa från båten kanske. Karin, vi börjar redan av det här samtalet. Det var himla roligt att komma tillbaka. Det här är starten på vår 10:e säsong, visste du om det?
Nej.
Jo. Om vi följer vår utgivningsplan, vilket vi absolut inte kommer att göra om vi ska basera på historia, så kommer vi innan det här året är slut att nå upp till 200 avsnitt. Jag skulle tippa på att det kommer i februari typ. Det ligger lite efter och fan, det är inte så allvarligt. Men ändå, poängen är att det himlar ut att vara tillbaka. Tack för att ni var med oss ytterligare en vecka. Vill ni vara med och diskutera det, så får ni gärna hitta oss på olika sociala medier. Ge oss er en input. Ni får gärna mejla Karin. Hennes mejl finns någonstans på internet. Så kan ni vara med och tycka och tänka om det. Så vill vi gärna ha lite mer input från er lyssnare. Det har varit superroligt. Tycker ni att det har varit en schysst podcast? Ni kanske inte har hört det förut. Ni kanske har hört det förut men inte har sagt det någonstans. Kan man gå in på typ iTunes eller olika spelare och klicka i lite olika stjärnor och ge recension. Inte för att vi blir så himla glada för det. Jo, det blir vi ju. Men framförallt funkar algoritmer så att då är det fler som hittar oss, fler som kan lyssna, fler som får ta del av vad nu det här är.
Ja!
Ja, ha det gött, hej!
Hej då! Det här är Skolsverige.